Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Denne uken det meg, Tarjei Gilje, som på plass I Sverige, faktisk, hjemme på kjøkkenet hos retreatleder og forfatter Magnus Malm. Takk for at vi får komme.
Velkommen da.
Vi nå cirka en time, halvannen, inn I landet fra Göteborg. Det omtrent riktig?
Ja, det vi brukar räkna drygt timme til Göteborg.
Ja, så det litt sånn geografisk hvor vi... hvor vi befinner oss. Mange I Norge kjenner jo deg for tidligere bokutgivelser. Nå du aktuell med en som heter Pilegrimskart, som I disse dager blir lansert på Verbum forlag. Først valg av titel. Hva var det som gjorde at du ville kalle boken for akkurat det?
For det første så kom titeln väldigt sent. Boken var I stort sett klar innan jag, för jag hade en betydligt blekare titel innan. Tanken är ju lite grann att komplettera kompassen med karta. Alltså är du pilgrim, är du ute på vandring så behöver du både kompass och karta. Och då tänker jag det som en bild av att kompassen är bönen. Bönen drar oss mot Gud, bönen ger oss riktningen, hjärtats inriktning. Medan kartan är hur vi tänker. Och bönen och tänkandet måste gå hand I hand. Du kan inte bara ha det ena. Vi kan inte bara be och vi kan inte bara tänka. Utan kartan och kompassen måste komplettera varann. Och ett syfte med boken är ju det här att hjälpa kristna människor att tänka. Tänka kristet helt enkelt. Vad är det att tänka kristet? Därför att det finns väldigt lite träning till det. Det finns väldigt lite vana att göra det. Vilket får till följd att människor tänker väldigt ofta sekulärt. Och sen lägger de till så att säga en kristen tro ovanpå det. Istället för att låta Gud vara utgångspunkten för hela sättet att tänka och leva. Mm, det är ju en kärnfråga. Är Gud ett tillägg eller är det utgångspunkt?
Lite sån umiddelbar kontext. För nu sitter vi hemma I huset ditt och ditt arbetsrum är här borta. Och där skriver du faktiskt manuskriptet ditt på skrivmaskin. Och det är inte helt tillfälligt det. Att du inte brukar dator, som man säger på svenska. Mm. Och det är en del av, närmast en kallelse väl, tror jag, att vara en som prövar att formulera en sån kristen förståelse som du snackar om. Och så har du också som en del av din tillnärmning att du inte önskar att bli del av allt med den teknologiska utvecklingen som vi ser runt oss.
Samma där, att inte bara glida med massan så att säga, att göra som alla andra. Utan ställa frågor. Det betyder inte att jag generellt teknikfientlig, men att man måste ställa frågor. Vad blir effekten av att använda den här teknologin? Vad är den långsiktiga effekten av det? Och att inte bara hugga på alla nyheter som kommer, utan ställa frågan, var vill jag hamna? Och om jag vill dit, hur är det lämpligaste medlet för att komma dit? Så att säga. Det som Ignatius of Loyola är specialist på, nämligen förhållandet mellan mål och medel. Vad är mitt mål med livet? Och om det är målet, vad är då det lämpligaste medlet? Och väldigt ofta när det gäller teknologi så blir ju medlet mål. Alltså man har ingen aning vad man ska ha det till, men man är helt upptatt vid metoder och knep och teknik, så att säga, logistik i det oändliga. Och det får ett egenvärde som jag tror att det blir oerhört destruktivt. Och där människan blir mer och mer anpassad till maskinen. Alltså tekniken blir mer och mer anpassad till människan, brukar man säga, men människan blir också mer och mer anpassad till tekniken. Så gränsen mellan människa och maskin blir ju suddigare och suddigare, och det ser vi väldigt tydligt inom IT. Där datorerna tänker mer och mer som människor, och där människan också blir mer och mer lik en dator, så att säga. Vilket är en ganska kuslig utveckling, en ganska apokalyptisk utveckling egentligen. Så att jag har en känsla av att väldigt mycket i hela det apokalyptiska skeendet handlar om kriget mot människan, så att säga, va? Kriget mot det mänskliga, kriget mot det kroppsliga, det som har med Guds avbild att göra, där människan blir ifrågasatt, förtingligad från väldigt många olika håll. Från marknaden, från tekniken, IT, från väldigt mycket av, inom olika sammanhang, akademisering, där den personliga erfarenheten hela tiden får stå tillbaka för teorierna, eller någon slags förment objektivitet. Och där risken att vi också utvecklar en andlighet som ifrågasätter det mänskliga. Alltså den gnostiska andligheten har ju alltid gjort det. Och i ett högteknologiskt kunskapssamhälle så blir den gnostiska andligheten med sin enorma viktläggning vid kunskapen, det teoretiska, också väldigt gångbar. Och effekten av det gnostiska är ju alltid att det mänskliga trängs undan, marginaliseras.
Vi snackade om det stället, vi tror du har skrivit 13 böcker.
Ja.
I hvert fall ungefär 13. Och så har du ledet retreater i lite över 30 år. Och du gör det för undertredning, så har en del samtal med människor, så det är en utbredd kontaktflate där. Och så tänkte vi kunna se på en konkret illustration som du brukar i boken, som fortsätter lite som du nettopp snackat om nu. Och då är det en tjej, alltså en jentunge, som säger till sin far att jag vill inte vara med i kyrkan, för det är så kedlig eller tråkigt där. Och så skriver du i boken, vad svarar pappa då? Jo, han säger att nej, men det är ju inte kedlig i kyrkan, och i praxis lärar han då dottern ett sånt dubbelt syn på sannhet, för det är egentligen kedlig, men det må de inte snacka om. Vad borde faren ha svart?
Han kunde till exempel säga, ja, jag tycker också att det är kedligt ibland, men jag går dit av ett annat skäl, och så förklarar man det. Därför att då ger du dottern rätten till sin känsla, rätten till sin reaktion, och lär henne att lita på sina reaktioner. Alltså du skjuter fram den scenen 30 år, den tjejen sitter i en gudstjänst, vantrivs, gillar inte det som händer, men drar slutsatsen, det är säkert mig det är fel på. Alltså massor av kristna människor beter sig på det sättet, därför att de har fått lära sig att inte lita till sina egna reaktioner. Och kanske redan som barn lärde sig att du kan inte lita på dina känslor, du kan inte lita på hur du reagerar. Vilket gör att de blir extremt lätt manipulerade. Jag tror att det är enormt viktigt att den här flickan får veta av pappa att du läser rätt, så att säga, va? Och du måste lita på vad du känner. Sen kan man då förhålla sig till sina känslor på ett annat sätt. Då. Men första steget för att kunna göra det är att erkänna vilken känsla jag faktiskt har. Om jag förtränger det, då är jag helt lost. Liksom, då vet jag varken ut eller in. Och blir extremt lätt manipulerad.
Akkurat. Jag har läst de sista 5 böckerna dina, sånn at det är mitt liksom omedelbara bakteppe, och då en av de observationer som jag tror är ganska lätt igenkännlig är att du analyserar och iakttar en räcka utvecklingsstreck i svensk och i skandinavisk kristenhet. Och nu är det som du säger akkurat nu är ju en del för så vet en lite gentagande observation att där är detta, för detta blir ju en form för sekularisering, att Gud kommer på avstånd från det verkliga livet. För din egen del, vad är det du ser på som kontinuitetsfaktorer och bruddfaktorer i din egen kristna vandring? För du har ju också du lever i ditt eget liv samtidigt som du observerar och skriver om många andra sitt. Vad är det själv du tänker? Här är det jag verkligen har funnit guld. Detta är skatterna i min kristna erfarenhet. Här är några erfarenheter som det är bäst att lägga till sida.
Jag tänker, och det har kommit från väldigt många olika håll. En person som faktiskt betydde väldigt mycket, det var Francis Schaeffer, en amerikansk pastor, lärare, teolog som så småningom hamnade som något slags intellektuellt alibi för den kristna högern i USA. Mm. Alltså, han tog en väg som absolut inte var min, men där han till en början hade ett oerhört viktigt inflytande på mig och många andra som jag känner till också. Det som en kanadensisk teolog, Clark Pinnock, uttryckte en gång: Schaeffer liberated my thinking. Mm. Och det Schaeffer gjorde med mig, det var att han hjälpte mig just att connect the dots, så att säga, va? Alltså,
ja, för det är ett uttryck du brukar i boken.
Ja, jag använder uttrycket. Hur får du ihop det du möter i världen, i studierna, i nyheterna, i värderingar i samhället och så vidare, med den kristna tron?
För då, för att förklara illustrationen, så att, som vi huskar från Donald Duck och tegneserieblad, att du ska tegna en linje från punkt 1 på sidan, och så får du en kanin eller ett annat, och du må faktiskt träcka linjen för att se det. Du kan se alla punkterna i och för sig, men för att se hela bilden så har du faktiskt träcka linjen.
Så det handlar om dels att se vad är det som hänger ihop, men det, inte minst, vad är det som inte hänger ihop? Mm. Alltså, vad är det som avviker? Vad är det som inte är förenligt med kristen tro? Och där var Schaeffer en väldigt viktig faktor. Sen är ju en paradox att Schaeffer visste i stort sett ingenting om katolsk teologi. Och det har ju varit då, han var väldigt antikatolsk, väldigt reformärt så i sin grundinställning. Och när jag sen kom i kontakt med det katolska på olika sätt, och inte minst genom det Ignatius av Loyola, som ju är mycket av retreatrörelsens fader, haft enormt inflytande till exempel på en sån som Edin Lövås. Edin brukade säga att den bok som betydde mest för honom var ju Ignatius andliga övningar, som han läste på 50-talet. Ignatius var för mig väldigt mycket en slags homecoming, där saker och ting föll på plats. Det inre livet, bönen och engagemanget för världen. Många av de mest radikala prästerna i katolska kyrkan är jesuiter. Daniel Bergen till exempel, som har kämpat i freds från 68 och framåt. Mm. Och var med och skapade plogbilsrörelsen till exempel och allt det här mot kärnvapen. Ett inflytande där är också den amerikanska tidningen Sojourners med Jim Wallis, som hjälpte mig att tänka politiskt utifrån kristen tro. Därför att det jag hade mött som student när det gäller politik, det var en slags, från kristet håll då, det var ju en slags, i början på 70-talet, som var väldigt rött, och inte minst i Göteborg där jag bodde. Det var en slags, i grunden, marxism med slags kristna, en tunn kristen fernissa. Mm. Och det attraherade mig inte, för jag såg att det är bara marxism. Det är ju egentligen, de bara använder bibelorden för att liksom hänga på sin marxistiska övertygelse. Där var det en revolution att möta Jim Wallis och Sojourners, därför att de tänkte utifrån Bibeln. Vad innebär det att ta Bibeln på allvar när det gäller politik, rättvisefrågor, miljöfrågor och så vidare? Så det var också en väldigt viktig, och det här visar också paradoxen då. Om du tar Jim Wallis å ena sidan och Francis Schaeffer å andra sidan, så är det två totalt olika poler i den amerikanska polariseringen. Men det visar att Gud kan tala från väldigt många olika håll. Om vi ser att det här hänger ju faktiskt ihop. Om vi utgår ifrån Jesus Kristus som person, så kan saker falla på plats som annars hamnar i polarisering.
Akkurat. I de to, det är väl de to förra böckerna, Fri til å tjene, Fri til å følge, som kom, som heter på norsk, så uppfattar jag att önsket är att uppsummera erfaringen, lærdommene fra retreatvirksomheten gjennom mange år. Da skriver du blant annet en god del om pastorsutbildning, altså pastorutdanning eller presteutdanning, og løsrivelse av teologi fra det åndelige livet, altså fra bønn og andre kristne praksiser. Og hvis vi tar den tilnærmingen med inn i hverdagslivet, hvilket råd vil du gi til mennesker som ønsker å følge Jesus, som ønsker å leve som kristne i Sverige, i Norge i 2022, som pilgrimmer i det terrenget som vi er blitt gitt å leve i?
Jag brukar säga några konkreta råd. Det är bättre att vara konkret än ge så allmänna abstrakta principer. Så tror jag att en övning som Ignatius är väldigt tydlig med och som vi i retreatarbetet är också väldigt konsekventa med att rekommendera, det är ju det som Ignatius kallar examen. Alltså att varje kväll ta en kvart och gå igenom dagen tillsammans med Gud. På vilket sätt har Jesus kommit till mig idag? På vilket sätt har Gud gett sig till känna idag? Det är en praktisk övning, skulle man kunna säga, är connecting the dots. På vilket sätt har Gud genomsyrat den här dagen? I allt jag har mött, i mitt arbete, i media, etc. etc. Alltså det är en träning att tillsammans med Gud och inför Gud reflektera över livet och vad livet gör med mig. Vilka impulser är det som drar mig till Kristus? Vad är det som drar mig från Kristus? Vad är det som ger mig tröst? Vad är det som fyller mig med misströstan? Vad är det som ger mig energi? Vad är det som dränerar mig på energi? Vad är det som vidgar mitt hjärta för världen? Och vad är det som krymper mitt hjärta? Och att i ljuset av den erfarenheten lite mer säga ja till det som drar mig till Gud, förenar mitt liv, får det att hänga ihop, drar det in under Guds herravälde. Och som ger liv och läkedom och tröst. Och lite mer säga nej till det som splittrar, förytligar, sekulariserar, etc. etc. Den konkreta övningen kan vara, den är potentiellt livsförvandlande. Mm. Jag brukar säga det, kan du borsta tänderna på kvällen så kan du göra examen. Släpp inte det.
Mm.
Det är den ena. Sen någon form av andlig dagbok där jag skriver ner mina reflektioner. Det behöver inte vara dagligen. Men att föra, som Dag Hammarskjöld uttrycker, en bok över mina förhandlingar med Gud. Han gjorde ju en sån själv som sen kom ut som vägmärken. Och för övrigt en av de böcker som har betytt mest för mig. Uttaget Hammarskjöld som förebild. Och där man också kan se möjligheten av att leva ett rikt andligt liv mitt i världen. Alltså, du kan knappast leva ett mer hektiskt världstillvänt liv än som FNs generalsekreterare. Mm. Och Hammarskjöld gjorde det med en djup förankring i Gud som har varit en enorm förebild. Så den, någon form av andlig dagbok. Du behöver en själavårdare eller en andlig vägledare. En person inför vilken du kan bearbeta ditt liv. Dina tankar, ditt sätt att leva. Och den fjärde är den årliga retriten. En vecka om året när jag drar mig undan till retrit för att släppa allt för att vara inför Gud. I en miljö som hjälper mig att lyssna, att så att säga inför Guds ansikte gå igenom mina relationer till Gud, till mina närmaste, till mitt arbete, till mig själv. Får man de fyra på plats så har man en hyfsat god grund för att integrera sitt liv, så tänker jag. Och i det ligger ju naturligtvis också utmaningen att så att säga läsa tidningen med ena ögat och läsa Bibeln med andra ögat. Mm. Alltså, och det var ju faktiskt Schaefer
som uttryckte
det. Att en kristen student måste plugga dubbelt så hårt som andra. Han ska kunna sina studier. Och han ska läsa Bibeln och relatera dem till studierna. Akkurat,
ja. Och det är som John Stott, alltså den engelske prästen, var väl i samma...
Ja, John Stott tänkte double listening, jag vet det. Ja. Och byggde ju upp det här institutet i London där. Och där tror jag det finns enormt mycket att lära.
Ja.
Alltså, det är en träning helt enkelt att eller för att använda ett uttryck som Jesus sa, det här att vara vaksam. att hela tiden ha en skärpt vaksamhet när det kommer nya tankar, nya värderingar. Att ställa kritiska frågor, att köp inte bara det senaste, köp inte bara det som alla andra säger, utan ställ bibliska frågor. Stämmer det här? Vad händer om vi lever så här? Vad händer idag? Vad händer om 10 år om vi lever så här? Är det där vi vill hamna? Hur stämmer det med kyrkans erfarenhet under 2000 år? Hur stämmer det med Jesu undervisning? Hur stämmer det med Jesu person? Jag tror att det är fruktansvärt viktigt att lära sig att ställa kritiska frågor. Inte minst till exempel om du är student. Att inte bara falla pladask för den här senaste föreläsningen därför att den var så briljant. Och den var så oerhört mycket smartare än alla predikningar jag har hört i kyrkan. Och det är ju väldigt många kristna studenter som bara faller. De bara rasar ihop i sin kristna tro efter 2 veckor som är totalt sekulariserade. Utan att ha ställt en enda kritisk fråga.
Mm. Ett centralt, uppfattar jag, analytisk poäng i boken. Jag lurer på om det är en bön du citerar helt att börja med. Och när vi håller det samman med en annan ting du också säger i boken. Och där står det först att vi har förvist dig, alltså Gud, till det vi likar och kallar det heliga. Ja, så är det paradoxalt. Och där vi visar dig en respekt som gör oss trygga på att du inte lägger dig upp i vardagslivet. Nej, alltså en Gud som är på avstånd. Ja, ja. Och så skriver du lite senare, och detta säger jag med referenser till, för så vet de miljöerna som dagen växte ut från. Du skriver att de stora väckelserna förvandlat manges liv, men kunde inte stansa bevegelsen bort från Gud som skapelsens och historiens herre till en Gud som bara har råderätt i det enkelte människas hjärta. Där är du på Gud väldigt när, sant, i det andra utsagna, men likväl privatiserat på ett vis. Alltså inte den Gud som egentligen är en premissleverantör för existensen, men mer som en sån tillägg.
Exakt. Och det var ju pietismens svaga punkt liksom. Mm. Den fortsatte ju egentligen bara den privatisering som romantiken hade skapat. Alltså Gud är en inre känsla. Sen att det blev en väldigt stark känsla som i och för sig var livsförvandlande på det privata och personliga planet. Men som inte hjälpte människor att se att Gud är hela skapelsens herre. Jag ska ta ett konkret exempel. Vi bor här på landet och det var en stark väckelse här på 1800-talet. Från försupenhet till att verkligen upprättelse på många sätt här. De människor fick sina liv förvandlade och det bildades väldigt stora och starka frikyrkor här. Jag frågade en bonde som nu är död. Han hade varit bonde under större delen av sitt liv. Har du någonsin hört en predikan om jordbruket i missionskyrkan? Och det stora problemet var inte att han svarade nej. Det stora problemet var att han förstod inte frågan. Mm. Alltså, på vilket sätt skulle missionskyrkan kunna säga någonting om jordbruket? Det vill säga, det var helt självklart för honom att det han hör i kyrkan har ingenting med hans vardagsliv att göra överhuvudtaget. Mm. Då kan du jämföra det med till exempel Chartres, den stora katedralen i Frankrike, som ju byggd under medeltiden 1100-1200-talet. Jag tror att det är på västportalens vänstra ingång, det är flera portar in i kyrkan på västportalen, rikt skulpterat. Mittportalen är en stor bild av Majestas Domine, som det heter, alltså Kristus i härlighet. Alltså, Kristus sitter på tronen och så det är liksom den centrala porten i Chartres. Och jag tror att det är den vänstra porten där runt hela ingången så skildras bondens år. Från sådd och skörd och liksom hela året. Vad ger det för signal till den medeltida bonden som varje söndag går in genom en port som visar tydligt att det du gör i vardagen har med Gud att göra?
Ja.
Alltså snacka om connecting the dots.
Mm.
I jämförelse med då en pietistisk tradition som säger att det där är en världslig sak, här sysslar vi bara med själen.
Ja.
Den medeltida bonden fick lära sig, nej, Gud sysslar inte bara med själen, han sysslar också med min skörd. Vilket också råkar vara fallet när Jesus undervisar, som har massor med bilder från jordbruket.
Precis. Ett av mina favoritögonblick från ditt författarskap, så långt som jag känner det är i boken Som om Gud inte finnes, som jag tror kom på norsk i 2015. Och där visar du ganska tidigt i boken till när Fredrik Reinfeldt, som var statsminister i Sverige för nästan 10 år sedan, han skulle hyra, jag tror det var en arbetsmarknadsminister, poängen var att hon hade bakgrund från Livets Ord, alltså från Pinsekatmans menighet Livets Ord i Uppsala, som har varit en ganska röd klut. Jag tror inte vi har haft någon menighet i Norge som har varit så kontroversiell och så stor och samtidigt i offentligheten. Så att när det blev känt att hon hade bakgrund därifrån, så var det politiskt kontroversiellt, så han skulle pröva att roa gemytten, så att säga. Och hans svar till offentligheten blev då att nu har jag pratat med denna statsråden, och hon säger att hennes religiösa bakgrund, det är en privatsak, det ska inte ha någon betydning för politiken hon ska föra. Och då blir ju lite poäng, vad i all världen ska vi med en kristendom som inte har någon som helst betydning för människans liv? Och så lutar jag på om vi kan träcka en linje därifrån, för detta snackar vi om tro och politik. Och det är ett tema som du belyser genomgående i flera av böckerna dina. Och i den nyaste boken så skriver du lite om Donald Trump. Så han är uppenbart inte, alltså han antitesen kan du väl nästan säga till en del av den förståelsen som du tar till ordet för. Och då, särskilt när han satt som president, så kunde vi ju lätt skriva ett massevis av saker, och du har några exempel i boken på ting som han sa och gjorde som står i en uppenbar kontrast till vanlig kristen ideal för livsförsel. Så kan man ju säga att det största problemet med Donald Trump inte var egentligen Donald Trump, men det att han kunde bli valgt. Så det må jo åpenbart ha skjedd noe ting i en befolkning, i et elektorat som kunne velge en sånn leder. Og selve det, ja, om vi vil kalle det for et fall eller et svik eller hva vi vil, det kan jo skje med oss alle. Hvordan kan vi trekke linjen derfra til vår egen virkelighet? For da er det jo en sånn manglende bevissthet om de idealene som vi faktisk sier at vi holder for høyt, som ikke kommer til anvendelse når vi faktisk skal velge våre ledere.
I sin... Jag tänker i det tal som Jesus har om den yttersta tiden, så återkommer han gång på gång till det här. Det kommer att uppträda falska profeter, falska ledare. Följ dem inte. Alltså, rusa inte dit. Spring inte med massan, utan håll er vakna. Och återigen, ställ kritiska frågor. Och det är så oerhört lätt att... Man kan se det politiska fältet i Sverige, alltså, och nu är det ju övertydligt efter Ukraina-kriget här hur hela flocken rusar rakt in i NATO utan att ställa en enda kritisk fråga.
Ja, för det är ganska speciellt i Sverige, 200 års alliansfrihet och allt detta.
Jo, det är det. Även Finland gör ju det nu.
Ja.
Men att man så totalt okritiskt kastar sig in i vad som då uppfattas ge trygghet utan att egentligen ställa en enda kritisk fråga. Det är ganska typiskt för just det som Jesus varnar för. Alltså den här flockmentaliteten där man egentligen inte ställer kritiska frågor. Där du egentligen, och vad leder det här till? Vad blir effekten av det här? Utan det är någon slags primitiv impuls av att göra som alla andra, och så springer alla åt samma håll. Jag tror att hela den... Och väldigt ofta drivet av rädsla. Jag tror att Trump kom ju till makten väldigt mycket på grund av rädsla. Mm. Det är ju en av världens räddaste människor. Precis som Putin är en av världens räddaste människor. Som därför måste ikläda sig den här macho-dräkten då, för att dölja sin rädsla.
Precis. Du har ju skrivit lite om covid Ukraina kunde ha valt att inte gå till krig och därmed spara i ukrainske liv. Hvis du skulle ge råd till ukrainska kristna eller till ukrainska kyrkeledare, vad vill du ha sagt då?
Jag är inte i position att ge råd till dem. Alltså det, jag känner att det skulle vara djupt orättfärdigt för mig att säga det. Utan jag känner, det jag säger, det är som svensk och som bystander, så att säga. Va? Jag står väldigt långt ifrån konflikten och har inte rätt att ge råd till dem som står i det. Jag har största respekt för att de gör det möjliga i den situationen. Mm.
Ja, for det er jo på det rene at den kristne kirke har litt forskjellige tradisjoner når det gjelder synet på krigføring, og hvorvidt kristne kan delta i det.
Og når jeg taler om at jeg er pacifist, så er det, en djup personlig övertygelse som ikke betyder at jeg förnekar ukrainerne retten at forsvare seg med vapen.
Godt. Et siste område vi rekker å belyse, og det henger jo egentlig også nært sammen med inkarnasjon, sant? At Gud er Gud og menneske samtidig. Jeg kan forresten ta med også det fra boken som heter Samtidig, på norsk, det pratet vi så vidt om her innan. Da er du på frison, som jeg tror det kan si at det er en slags tenn-oase tilsvarende i Sverige, og så har du hatt en predikan, og så har du snakket om Jesus som Gud og menneske, som är i en virkelig en central kristen dogmatisk læresetning eller trosgrundlag, og så det en av ungdommene som spør deg om dette en ny lære. Det bekrefter jo noe av poenget ditt i denne boken til fullkommenhet. Ok, men det var bare nesten en illustrasjon. Det som jeg ville komme inn på nå forholdet til kroppen, for det blir jo naturligvis vesentlig når man skal snakke om en tro som inkarneres i livet. Og du skriver egentlig en del om seksualitet også i denne boken, og det er jo på det rene, så ser vi rundt oss at spørsmål om samliv, om kjønn, seksualitet er av de tingene som kirken altså som blir omtalt oftest med referanse til kirken i den offentlige samtalen. Så er det et utsagn i boken på side 95, der du skriver om da referansen til de første kristne, altså i det gamle Romerriket, så skriver du at de første kristne dro seksualiteten opp fra rennesteinen og ga den igjen dens rette verdi. Hvordan tenker du at det kommer til anvendelse i vår tid?
Altså kirken har jo varit, jag tror att Augustinus är en stor bov i det här dramat. Alltså, Augustinus hade ju själv ett ganska vidlyftigt sexliv innan han blev omvänd. Han hade barn med en kvinna och levde med henne, och sen så skilde han sig från henne när han blev präst, tror jag, eller biskop. Det som Ylva Egge, hon säger, han fick aldrig kroppen med sig i omvändelsen. Han är ju den kristna kyrkans mest inflytelserike teolog. På gott och ont. Mm. Och här kan man verkligen se en destruktiv sida av Augustinus. Alltså ett oerhört fientligt negativ syn på kroppen. Oerhört negativ syn på sexualiteten. Som ett enda stort problem som man ska försöka hålla undan. Läser man Nya Testamentet, eller uttaget Bibeln, så finner inte jag det. Alltså Gud är väldigt kroppslig. Paulus kan säga till exempel att ni, till makarna, ni ska inte dra er undan från varann, utom möjligen under tider av bön. Mm. Alltså, han uppmanar dem alltså till att leva ett rikt sexuellt liv tillsammans. Det skulle man inte göra om sexualitet var någonting negativt. Mm. Och det starkaste uttrycket för det egentligen, det är ju när Paulus säger att kroppen är den heliga andes tempel. Det är ett alldeles oerhört statement. Alltså när en jude säger det, och jämför kroppen med templet som är den heligaste platsen för en jude. Du kan inte säga något starkare positivt.
Och där är kontrasten väldigt stor i den omedelbara kontexten. Och det poängterar du också i boken. Till den omedelbara kontexten där romerska herrar sant, kunde förhålla sig till andras kroppar som sin egen egendom.
Ja, precis.
Att det är en väldigt
forskjell. Precis. Och där reser ju verkligen Paulus och den kristna kyrkan upp sexualiteten och kroppen ur rännstenen, så att säga, va? Vem är det som är sexfientlig? Jag inte är det den kristna kyrkan i alla fall. Sen att jag har kommit in då under grekiskt gnostiskt inflytande, en negativ syn på kroppen, men den finns inte i Bibeln. Ta bara det hebreiska uttrycket att känna någon. Det är ju samma ord är ju som att ha samlag. I gamla översättningen så står det han kände henne. Mm. Det vill säga han låg med henne, han hade samlag med henne, och det säger väldigt mycket om att ligga med någon, att ha sex med någon, det är att känna den personen. Det är alltså en väldigt djup personlig förening. Det är inte samma sak som att gå på toaletten som det var väldigt mycket i Romarriket. Tom Holland som jag citerar där gör ju en poäng av det här, att i latinet så är det samma ord för att gå och urinera och att ha utlösning. Mm. Alltså det var ju att gå och pinka och ställa sig vid ett träd, och att sätta på en slavinna var liksom likvärdigt moraliskt sett för en romersk fri man då. Mm. Eftersom det var en enorm skillnad på vilken social ställning du hade och om du var man eller kvinna.
Går det an att se för sig att, hvis man kan si det enkelt, da går det an å se for seg at kirken kan komme på offensiven her, for her har jo, altså, selv om det kan være noen uenigheter i den kristne kirke om nøyaktig hvor grensene går for ulike ting, at det å ha et positivt syn på kropp og seksualitet, det skulle jo være et positivt, altså et offensivt, om du vil, budskap. Ja, ja. Mens nå kan man få en opplevelse av at kirken egentlig kvir seg for å snakke.
Jeg vet. Och det är vi skäms så mycket för saker som inte borde skämmas för, så att säga, va. Jag tror att vi skulle vara mycket, mycket tuffare Och det är lite intressant att det är Tom Holland som skriver om det här och lyfter fram det, som alltså ganska sent i livet har kommit till tro. Och som framförallt är en historiker, har skrivit böcker om Caesar, om den romerska republiken och så vidare. Bestsellerförfattare i historiska ämnen. Mm. Och plötsligt så kommer han till tro och skriver den här boken Dominion. Om den kristna kyrkans påverkan på västerlandet. Fantastisk genomgång. Och han som då antikexpert och inte teolog får mig att upptäcka hur radikal Paulus är. Och hur enormt befriande hans syn är på sexualitet och kroppen. Jag tänker också utifrån andlig vägledning. Vi jobbar ju mycket med också det kroppsliga i retriterna. Till exempel när man sätter sig ner och ska be. Då är det i din kropp och med din kropp du möter Gud. Om kroppen är en helig andes tempel, då är inte kroppen ett hinder för din bön, utan då är det platsen för din bön, platsen för ditt gudsmöte. Och där är det också viktigt till exempel hur du sitter eller hur du hanterar din kropp, eller att du lyssnar på kroppens signaler och så vidare. Jag brukar säga att kroppen och den heliga ande har många saker gemensamt. Det är ingen tillfällighet att Paulus kallar kroppen för den heliga andes tempel. De har bland annat det gemensamt att kroppen och anden talar båda sanning. Kroppen ljuger aldrig. Kroppen berättar alltid sanningen. Däremot säger kroppen inte nödvändigtvis någonting om vad som är rätt eller fel. Det är precis som med känslor. Mm. Känslorna sitter ju väldigt mycket i kroppen. Mm. Och känslorna ljuger aldrig. Däremot så säger känslorna nödvändigtvis ingenting om vad som är rätt eller fel. Men det är alltid viktigt att lyssna till sanningen. För att sen kunna välja vilken väg vill jag gå. Och att trycka ner sin kropp och kroppens signaler eller känslorna leder alltid till förvirring och att människan tappar orienteringen. Så att lyssna till sanningens ande och att lyssna till sin kropp är väldigt mycket i samma gata, så att säga. Det är inte motsatser, utan kroppen och anden har mycket mer med varann att göra än vad vi har fattat. Paulus skulle aldrig säga att kroppen är heligandes tempel annars.
Helt till slut i boken så citerar du spanjol Pedro Arupe, jesuitordens ledare i mitt på 1900-talet.
Det är det bästa citatet i hela boken.
Och det är väldigt sån egentligen ganska artig eller gøy, alltså för det verkar paradoxalt, sant? För det står här ingenting är mer praktisk än att finna Gud. Det är det väl inte alla människor som omedelbart vill ha sagt.
Nej, men han förklarar ju också, ja, ja. Just därför att vad händer när jag finner Gud på allvar? Jo, jag blir förälskad. Och vad är det som får en människa fokusera? Det finns ingenting som får en människa så fokusera som när hon är förälskad. Mm. Det är precis som man säger, va? Det är det som får upp dig på morgonen. Det avgör vad du gör på kvällen, vilka böcker du läser, vad som får ditt hjärta att krossas, vad som gläder dig. Och så han säger ju det, se till att bli förälskad i Gud. Det kommer att förändra allt. Jag tycker det är glimrande bra, så otroligt bra. Och det visar också att kristet tänkande är också ingen teoretisk övning med vänster hjärnhalva. Utan det är någonting som involverar hela kroppen, hela människan. Och det kommer från hjärtat. Alltså hjärta och hjärna är inte motsatser. Utan det, de andas tillsammans, så att säga. De talar samma språk.
Mm, ja, typ. Och så är det, kan vi sluta helt kanske med det som du poängterar flera gånger. I att troen inte kan reduceras till bara det som följs och ger mening. Men faktiskt i om det är. Om evangeliet är sant, alltså om Kristus har stått upp från de döda som en historisk realitet.
Absolut.
Det är själva hoppstegnet. Så det är väl kartets brännpunkter för
pilgrim. Exakt. Ja, så.
Precis. Jag tror vi ser att det var det vi rakt, för du ska faktiskt ha en samtale om inte så länge. För sådana är dina vardagar.
Ja.
Sånt? Så då säger jag tack så mycket för att vi fick komma hit.
Ja, tack ska du ha.
Och vi hörs igen nästa vecka. Ha det bra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free.
That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.